Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Kaj, så du får flytta på dig. Du kan inte sätta mig på dig.
Det går inte.
Är dina hörlurar bra, eller?
Mina hörlurar är dunderbra.
Ja, skönt. Like a raven, it's time to get this party blazing.
Hej och välkomna kära vänner till avsnitt 367 av Pappapodden.
Bra jobbat.
Tack snälla. Det är en sån här dag jag får liksom så här hålla i mig, typ sitta på min egen mun för att inte lovsjunga hur vackert det är. Det är som att ljuset har återvänt och som att idag insåg att jag har överlevt.
Ja, det är ju, även om vi inte haft någon vinter i liksom ordets rätta bemärkelse, så är det ändå varit jävligt mörkt.
Ja, det har det varit.
Så det blir ju vår ändå på något vis.
Ljuset kommer återvänder. Och det är kanske inte den nyaste spaningen, men det är jävligt nice.
Nej.
Och jag prövar att cykla hit. Alltså jag har utvecklats lite med cykelkläder. Så att när jag började cykla in på lite, mina lite finare cyklar hit, så hade jag ju klipsskor, alltså cykelskor, och som låter när man går. Alltså man är som en hund på is ungefär, att man halkar runt på dem där. Och jag hade liksom kanske snabba glasögon och sånt där. Men sen har jag gått ut ett annat håll och nu har jag tagit mig hela vägen åt andra hållet genom att cykla hit i kostym.
Mm, och ett par snabba glasögon, fast som snygga.
Ja, snabba alls var de väl inte. Det var ett par sköldpaddsmönstrade 50-tals doftande glasen.
Ja, jättefina.
Men så det har jag gjort och allt detta känns väldigt bra. Och, men det, och det här är också första dagen på länge som jag inte är med barn.
Alltså, ja. Hur
lät det där till er? Mm. Och det är jävligt kul att vara med barnen. Kommer du ihåg den när, jag tror det var 4 år sedan, när jag var med Iris en hel vår typ?
Ja, när hon var sjuk hela tiden.
Ja,
du hade, alltså, det var, hur många vabbdagar hade du?
Men jag hade väl, vad kom jag fram till? Det var liksom för det mesta i alla fall. Det var någon period när det var liksom så här, kanske 5 veckor. Alltså för att hon blev aldrig riktigt frisk. Jag kunde inte försvara mig för mig själv och lämna in henne. Samtidigt var hon ju inte feber eller sådär. Hon var väl liksom hostig och hade lite andningssvårigheter och kanske någon, lite feber på natten och sådär. Och det var en vecka som hon var min prao-elev. Och kallade det. Så hon blev avtackad vid blommor.
Men var inte det i samma veva som vi var och åkte skidor första gången?
Jo, det var det.
I tenniskracket.
Ja, då fick hon myringit. Så det var alltid något ju.
Vad är myringit?
Ja, det var att man får blåsa in i örat.
Ja, just det.
Fick hon blåsa på
trumhinnan. Jag kommer ihåg att hon hostade och kräktes någon natt.
Ja, det gjorde hon också.
Ja, när vi var där.
Ja, det var mycket då liksom. Ja. Och
att Li sprang upp och hjälpte till.
Ja, just det.
Och jag låg kvar apatisk i sängen.
Ja, Li hjälpte till med att ge oss värktabletter. För jag hade inte med mig något resapotek.
Ja.
Yeah.
Jag låg och la en kudde.
Kräktes gjorde hon mitt på dagen. Alltså, eller på eftermiddagen någon gång vid torkskåpet.
Jaha.
Mm. Så var det. Mm. Och på den här prao-veckan så var det också speciellt. För hon fick följa med till Perfect Day Media, där vi var på den tiden.
Mm.
Vi kom sitta och jobba med Klara Wallin.
Klara Wallin var hon som klippte våran podd då bland annat.
Ja, som nu klipper dumma människor.
Mm.
Och då behövde vi köpa något litet mellanmål som hon kunde få. Vi köpte en sån här fylld Vasa-knäckemacka, du vet.
Ja, just det.
Problemet var att det var sesamfrön på det. Jag tror inte jag var helt medveten om att hon var allergisk mot det längre. Så att när vi satt in och poddade så väldigt försiktigt knackade Klara på och berättade att Iris hade kräkts ner hela stället. Det som hade hänt då var att Hanna och Manta hade bara, för det jag hade sagt också ska jag säga när jag kom dit med Iris att så här, jag tar med Iris, hon har varit sjuk, hon är helt frisk nu, det smittar inte eller så, jag tar med henne för att jag vill inte lämna henne på förskolan och kan lika gärna följa med här. Alla bara, åh gud vad gulligt, det går väl jättebra. Tills en halvtimme senare och kräks ner hela stället och folk tror ju att jag har försökt mörka en maginfluensa. Och Hanna och
Amanda, helt förtryckt.
Hör det? Ja. Hanna och Amanda bara försvinner därifrån och vågar inte vara kvar på kontoret. Vilket var väldigt, väldigt pinsamt. Medan Klara Wallin, som är lite lägre i rang, får vara kvar och ta hand om Iris och sådär. Och jag försökte förklara att det var sesamfrö, men det var ingen som trodde på det. Nu har jag varit hemma med dem igen och igår var det väl en lite liknande situation att jag ställde en samvetsfråga till Iris på morgonen. Kan du gå till skolan? Och hon bara, nej, jag kan nog inte det. Fast hon var feberfri och hade haft feber dagen innan. Hade lite ont i halsen. Så att man kan ha på morgonen. Som visade sig att det var lugnt. De fick barnen följa med till Djursholm. Mm. På eftermiddagen. Där jag, skulle,
jag måste bara pausa här. För det är ju svårt med barn. Och speciellt, alltså, när de har varit sjuka.
Ja.
För det är som att de också... För mannen är ju typ aldrig sjuk. Men han var ju sjuk för första gången i hela sitt liv. Alltså så ordentligt. Han hade hög feber. Och då var det som att han kom ur den vanliga människo-loopen.
Ja.
Alltså som att han sen... För han började känna efter så mycket. Mm. Så att när, det var jättesvårt att veta, också för oss vuxna, så här, när ska han tillbaka till skolan? För att det var som att han började känna efter så mycket. Och känner man efter jättemycket, då är man ju alltid typ lite sjuk. Man är alltid ont och känner sig att det är jobbigt någonstans.
Men nu kom jag på det.
Men då, så då gjorde vi så här. Då skickade vi iväg honom på onsdagen till skolan. Och det gick bra. Men sen på torsdagen så hade han liksom typ fått feber igen och jag fick åka och hämta honom.
Då var det kanske lite prematurt.
Ja, men det var lite tidigt liksom att skicka dit honom.
Men det är ju därför ni inte har några vabbdagar kanske också.
Ja.
För att ni ser lite annorlunda på det. Jag kom på det nu när jag vabbade som mest där, som jag tror var 4 år sedan. Då var det 25 dagar på vårterminen.
Så just det,
hade
det känner jag.
Dagar också, men jag hade 25. Mm. Det är ju skapligt mycket ändå.
Ja, det är ju alltså 5 hela arbetsveckor.
Ja. Men, nej, men så hon fick stanna hemma och så var de så pass friska så de kunde följa med till Djursan där jag skulle föreläsa på...
Djursan är alltså smeknamn på Djursholm.
Ja, och Djursholm är jättespeciellt för att det är det absolut dyraste området i hela Sverige. Mm. Alltså så här, det kan finnas någon dyrare gata, alltså Strandvägen är den dyraste gatan i Sverige inne i stan, alltså på Östermalm. Men det dyraste området är by far Djursholm.
Och det är när man är där, det kanske du kommer att komma in på, men det är ju så här, jag kommer ihåg att när jag var i övre tonåren så träffade jag några som bodde på Djursholm och var där på fest. Och man så här, när man kom dit så var det så här, jag trodde liksom inte riktigt att det var så.
Nej.
Maffiahus och så liksom annorlunda.
Nej.
Nej.
Jag har bara varit där 2 gånger förut. Dels det finns något torn där jag varit på bröllop. Då såg jag inte så mycket av Djursholm. Och sen så har jag varit där när jag föreläste senast på Viktor Rydberg. Där, i skolan.
Det var ju den här, jag vet inte om det heter Djursholmstorg eller någonting.
Mm.
När det var den här advokaten som sen åkte dit.
Ja,
som när det, för det var några invandrarungdomar som var där. Och han hade sagt någonting så här, ni hör inte hemma här.
Han hämtade sina klienter.
Ja, och sen så ringde sina brottsliga klienter som kom dit och spöde upp de här 15-åringarna efter noter.
Det är inte proffsigt.
Nej, det är inte snyggt. Men den krocken måste ha varit så stor. Ja. Sitta på Djursholms torg och sen så kommer det liksom några sådana... ingen jämförs övrigt då, men man tänker sig såna här ZE-personer och bara börjar skrika och skräna. Och sen så, ja.
Mm.
Fy fan.
Nej, men just jag bara en gång senast jag var där och föreläste, det var så länge sedan minns jag, så att jag hade ingen körkort då.
Ganska aningslös spaning av mig, kände jag. Med, och bara, alltså att jag var bara, alltså vad sjukt att det finns här, att de bara kommer dit och bara skriker.
Till ditt försvar så var det ingen spaning, utan du berättade om en rolig händelse på Djursholmstorg.
Ja. Nej, men det var som att jag hade upptäckt klassskillnader.
Ja, ja, ja. Men det var otroligt kul då. Jag har bara varit där 2 gånger förut som sagt. Och jag häpnade när jag var där senast, som var för typ 12 år sedan. Och nu åkte vi dit lite i förväg, jag och barnen, så vi skulle kunna kolla på hus.
Mm.
Och när vi åkte in i Djursholm, man åkte förbi någon ridanläggning eller någonting, så var det fortfarande så att barnen hade hörlurar på och mobiler uppe.
Mm.
Och jag sa, ta ner dem här nu, för nu kommer det komma...
Nu händer
det grejer. Ja, nu händer det grejer. Mm. Men de trodde inte riktigt på det. De hade kvar det. sen så, när vi kom in, när det började dyka upp liksom palats, då bara smög de ner mobilerna ljudlöst och började titta storökt. För att det är alltså hus som alla har liksom ett så här byggnadshistoriskt värde, och många vad villorna heter saker och så här. Och de finns, många hus har också en egen Wikipedia-sida. Det var liksom så här, den här grosshandlarsnubben 1890 som gjorde det till sin fru, och det var byggherren står också vad den heter, så här, för det var liksom inte vilken byggherre som helst. Nej. Så det är hus som är sjukt roliga att titta på.
Finns det, var inte det för några år sedan de gjorde det här uppmärksammade överklass safari? Men då åkte de typ till Saltsjöbaden. Okay. Det var inte lika kaxigt, tror jag. Men fick ju massa kritik, för det var väl någon sån här klass. Jag tror det var väl inte riktigt. Det var inte som Beverly Hills när de åkte och kollade på kändisar. Jag tror att det fanns en annan agenda.
Ja, jag förstår. Mm. Ja, men, och Saltsjöbaden är också sån där jättedyrt ställe. Men Saltsjöbaden, som jag förstår, det är liksom... Det finns en gata som är liksom också Sveriges typ dyraste gata. Kanske till och med för många Djursholmsgator. Men Djursholm är hela området.
Men det, min enda relation till Saltsjöbaden är via Jan Guillous romansvit om 1900-talet. För de flyttade ju ut dit.
Just det.
På den rika släkten. Och det, men det kändes ju, det kanske är samma sak med Djursholm, att det var ju ganska mycket så här konstnärer, och det var ganska så här progressivt liksom. Fast det var ju på den tiden när det här, som när jag hörde Yvonne Lombards söndagsintervju med henne. Mm. Alltså den här, när man kunde, när hon och Lennart Hälsing, alltså man är någon sån här överklassborgerlighet, fast man är ändå lite progressiv och modern. Och att hon idag, en av hennes bästa kompisar är hennes gamla bekänt, eller vad heter det? Hembiträde.
Just det. Att man kunde ha pengar om man var liksom en konstnär eller en arkitekt tillräckligt för att flytta till Djursholm. Djursholm är också... var ju väldigt viktigt för Leif GV. Mm. Det var liksom så här,
just det.
Han växte väl upp vid Gärdet, men ville absolut till Djursholm. Det var liksom, det var det som var hans mål. Så att man hade tagit sig dit, så.
Och där tänkte jag, apropå det som vi pratade om även förra veckan, det här med vart Einar och de här ska flytta.
Mm, just det.
Alltså det är ju någon slags dagens djup på ett sätt arbetarklass. Mm. Men det känns inte som att de riktigt har den strävan att flytta till Djursholm.
Nej.
Men det kanske man har, det kanske är för att de är lite mer gangsteraktiga. Det kanske man har om man är... Man säger att ni är uppväxt i Husby och väljer en... Vilken väg är det som är smala? Det är den bra vägen. Jag har fått hjärnsläpp.
Den smala vägen, ja visst.
Ja, precis. Man väljer den smala vägen. Mm. Det vill säga man utbildar sig till läkare eller jurist eller någonting. Eller man blir en entreprenör och tjänar massa pengar.
Mm.
Fast man liksom... Man anammar liksom den... vad ska man säga... alltså någon slags svenskt mer. Då kanske man, Djursholm, är någon slags strävan.
Mm.
Det kanske, så är det.
Men varför inte som rappare egentligen?
Ja.
Det var ju ganska vitt där, märkte jag sen när jag föreläste.
Var det?
Ja, det var.
Förvånande det blir. Men, eller var det inte så här som... För Jan Guillou brukar alltid prata om att han bor på Östermalm och där är jättemycket invandrare.
Just det.
Alltså det också.
Ja, nej, ja. Men jag tror att det finns väldigt mycket invandrare på Östermalm jämfört med Djursholm faktiskt. Mm. Men och sen, det fanns ju också, ska man säga...
Är det Djursholm den utspelar sig, den här Malin G.V. Persson-boken?
Ja, precis.
Är det lite att förminska?
Vad heter den? Blablabla bla, bla, av allt. Det största, ja, av allt.
Det största av allt.
Den är ju en Djursholms skildring. Ja, och hon är ju GVs dotter, så hon växte upp där, följaktligen.
Mm.
Så där går allting ihop. Det finns också vanliga hus på Djursholm. Som, liksom, du vet, kedjehus och sådär. Men även de är ju normala, men även de kostar liksom över 10 miljoner. Jag tror inte det finns kanske någonting under 10 miljoner där.
Men jag undrar, om vi säger så här, om man strävar efter... Alltså om vi säger nu så här, att man är en person som gärna tänker att Djursholm är någonting för mig.
Mm.
Skulle man då, för jag tänker de kedjehusen där, det finns väl motsvarigheten till Mälarhöjden, tänker jag. Alltså, men tänker man då, varför vill man flytta till Djursholm och bo i det sämsta som finns på Djursholm?
Nej.
Alltså det är ju...
Det kan man väl göra om man har jättemycket pengar och bara, jo men det här är ju... Alltså om man är snuskigt rik...
Ja, men lite som att man har en gammal bil.
Ja. Ja, precis. Att så här, det här är praktiskt, det här huset. Mm. Jag vill inte ha större än så.
Mm.
Men man behöver inte känna att oj, jag kan inte åka på samma skidresor som de andra.
Mm.
Men det måste ju... Alltså, det finns ju många såna här grejer där... Helst ska man ha ett väldigt stort fint hus, och sen så har alla ungdomar mopedbilar.
Mm.
Det är en utgift.
Mm.
Och sen åker de väl på fantastiska resor och semester och sådär. Jag ska säga det dock, att alltså, det är lätt att få en bild av, om man ska till skolan. Jag vet inte vad den heter. Den heter Viktor Rydbergs gymnasium, men den heter också Djursholm Samskola. Det är samma skola. Kanske att Viktor Rydberg är koncernen som har tagit över Djursholms Samskola. Jag är osäker på det. Mm. Men när man föreläser där, och det är också en väldigt pampig byggnad, så får man ju känsla av vilka man kommer föreläsa för.
Just det.
Som sen visar sig inte stämma alls. Det är det som är så, det som är så på något vis stötande med Djursholm, det är ju att de har det så jävla bra på alla sätt, de ungdomarna. Mm. Alltså det är klart, de skär sig i armarna och de är deprimerade och de är olyckligt kära och allt sånt där som alla ungdomar gör. Men de växer upp i de här otroliga husen med då alltså väldigt mycket rikedomar, de flesta av dem. Och sen är det också så går de på en skola som ser ut som ett palats och alla lärare där är liksom, de har liksom handplockat de allra bästa lärarna. Rektorn är, det kanske blir konstigt om hon lyssnar på det att jag säger det, men rektorn var jättesnygg och han plockat från en skola i Täby och är jättetrevlig och bra på att stå på scen.
Men i vilken ordning vill du säga? Alltså, snygg kommer först eller?
Ja, det var det jag såg först. Ja. Ju. Alltså hon var en påfallande snygg rektor kan man säga.
Men var det också så här, vilket man blir förvånad, kanske säger någonting om mig då, att man blir förvånad att folk börjar vara i en egen ålder?
Ja, ja, de, jo, ja, jo, så är det ju. Ja. Och sen så när hade någon då på skolan köpt en jättefin bukett efter föreläsning till mig från Djursholms blomsterhandel och som rektorn gav mig, och så var hon också så progressiv så att hon sa, får jag krama dig?
Mm.
Alltså du vet.
Och vad sa du då? Stopp min
kropp. Minst. nej, och sen också så är det ju så att... nej men jag sa självklart för att krama mig.
Du får gärna kyssa mig. Får man säga det? Kan man, om någon, alltså,
nej, så säger man
nej,
inte.
Så säger man. Det har ju du pratat om i dina föreläsningar, ju det här med att nej är alltid ett nej.
Ja.
Men att man liksom, man ska inte fråga saker... och så får man nej. Men det är så här, är det okej okay med att ta det på tuttarna?
Nej,
det är
precis.
Inte okay för
nej, men
att
exakt ju vilket minne du har. Det pratar ju om precis kontext.
Ja.
Att det räcker inte den gyllene regeln att ett nej är ett nej, utan man måste också se till kontext.
Och det här praktiserade du här nu genom att när hon sa... För att krama, då sa du så här, ja, det går jättebra. Är det okej om jag kysser dig som svar?
ja.
Nej, det gjorde du inte.
Ja, jo, men för det kanske skulle funka, för att det är ändå någon slags... upptrappning på en lagom nivå. Det är liksom inte... Nej, förlåt, jag ska inte... Alltså, det blir väldigt fel. Jag känner inte alls liksom så här att... Jag menar bara att hon var snygg och välartikulerad och framförallt handplockad.
Ja.
Liksom att här har vi... Okej, vilken rektor är bäst i Storstockholm? Eller i alla fall i norrförort? Jo, det är den här kvinnan.
Där brukar man ju läsa om i tidningarna att det är ett problem. Att egentligen så borde de här mest progressiva och handplockade lärarna handplockas till problemområden där eleverna kanske är större behov av.
Just det, precis. Precis, för jag känner att de får liksom allting, de här ungdomarna. Också kuratorn som hade bokat mig, jag pratade med hela kollegiet, men hon var också så här väldigt utbildad, progressiv, medveten, åker på olika bildningsresor. De hade en så här fantastisk kärlekstemavecka och hon hade också vuxit upp där, gått på skolan själv, hade liksom, så här, liksom helt perfekt. Och eleverna då kan man ju tänka sig att de ska vara på ett speciellt sätt med typ så här ögonkänneri eller väldigt dyra kläder eller så. Vilket, alltså, om jag föreläser en skola i Spånga så har folk mer liksom märkeskläder än vad de hade här. Och dessutom så var de där efter skoltid, vilket inte skulle hända på någon skola.
Men det är
de
det här jag...
Kvart över tre till 16.45 höll vi på.
Mm.
Det hände inte heller någon annanstans.
Men det är ju... Ja, det är ju liksom, har vi pratat om tidigare, att man vill ju gärna umgås med antingen mega överklass eller så här väldigt mega självklara.
Ja, det kanske är så. Det kanske är det det är, för att också att jag har ju varit med på skolor där man så här är jättetrevlig, man skakar hand och bockar och niger för mig så här. Och det är väl trevligt, men också mest lite konstigt. Men här var det liksom helt vanliga kids som bara liksom lyssnade uppmärksamt och skrattade åt vissa av mina skämt och liksom en bra publik som var där efter skoltid. Jag hade ju ångest innan jag fick reda på att så här, jag ska träffa elever efter deras skoltid.
Just det.
De kommer ju döda mig.
Mm.
Alltså jag vet inte, det kändes speciellt. Det kändes som att jag och barnen borde bara liksom så här. Vad fint, de hade suttit i kuratorns rum som också var, du vet...
Barnen var med, ja, det var där vi var.
Barnen var med i ett rum där de hade fått en vattenkaraff, Känns som det var tända ljus eller så, nej det kan inte vara, det är för farligt. Mysbelysning var det. Orientaliska mattor och trasmattor, alltså du vet typ någon divan. Och där fick de vara och hade det mysigt. Vad roligt när jag hämtade dem, för då började vi prata, den här kuratorn berömde mig för mitt sätt att prata om porr. Att hon tyckte att det var nyanserat.
Jag säger ingenting.
Och då bara vek barnen av ute i korridoren. De tyckte det var så pass jobbigt att jag fick porrbröm. Jag tyckte det var jävligt nyttigt också för dem.
Ville hon också kramas sen?
Jag ville kramas, men jag vågade inte fråga. Jag vågade inte fråga.
Men det är ju en ganska skyddad värld också, kan man ju säga. Kan man ju liksom på något sätt tänka. Det är ju en ny som inte... Jag läser om olika saker som är obehagliga och sen så struntar jag i och tar till mig det. För det är ju en ny P1-dokumentär här om droghandel. Och då i första avsnittet så är det ju från... det går väl kanske inte riktigt att jämföra med Djursholm, men det är någon motsvarighet. Alltså Göteborgs något rikt ställe. Där...
Särö. Bildal.
Ja, jag vet inte. Men där liksom ungdomarna som missbrukar där köper ju då knark av ungdomarna från liksom intilliggande förorter med en liten annan socioekonomisk status. Det verkar väldigt jobbigt.
Och du kan ju tänka dig Mälarhöjden och Bredäng som ligger bredvid varandra.
Men Djursholm är ju så off. Där finns det ju inget... Det finns ju inget så här... Det kommer ju inga liksom...
Man kan ta sig till Järvafältet.
Ja.
Det är väl ganska nära.
Är det det? Jag är så dålig på...
Några förorterna kan man ju inte överhuvudtaget.
Nej, men alltså, Djursholm, det är väl sådär... För jag hade en kompis som bodde i Danderyd när jag var liten. Det var ju som någon förstadie till Djursholm.
Det är kommunen där Djursholm ligger.
Ja, men han bodde liksom mer...
Där finns Mörby och sådär.
Ja, men han
Stocksund är väl också Danderyd?
Ja, men precis. Men man sa att han bodde i Danderyd.
Ja.
Och det var ju liksom inte... Han hade ju en del kompisar på Djursholm.
Ja.
Men det var ju liksom inte där... Det som slog mig då när jag hängde med dem, det var ju att alla hade så jävla mycket gadgets. Ja. Alltså han hade båt.
Ja, just det.
Alltså så här snabba båt och han hade liksom massa grejer. Mycket mopeder och mycket så här, höll på med mycket grejer.
Jag hade en kompis där som hade en helikopter. Hans föräldrar hade en helikopter. Och de var ju väldigt rika även med Djursholm.
Det är jättebra med helikopter om det är mycket köer och sådär.
Eller hur?
Om man, förlåt, det var inte menat, no pun intended, mot att Kobe Bryant-grejen. För det var ju därför han...
Ja.
Det var inte, jag
blev inte illa berörd så av din smaklöshet.
Kanske... Men han hade triggervarna här avsnittet.
Det var noga med ändå att han skulle få en bil då när han var 18 år, men att det skulle ju inte vara då en Porsche, utan att han fick en trimmad typ Volvo V40.
För att köra jättefort med. Som någon markering?
Ja, men även för att man ska liksom ta det på... Och det är ju också påtagligt när man kör runt där. Man ser ju väldigt få sportbilar sådär. Folk kör sådär. Så fint som man kommer undan med är typ en ny fläskig Volvo som kan kosta 800 000 spänn.
Men jag undrar, undrar hur det skulle funka om man flyttade dit.
Ja, det har jag läst om. Det finns ju faktiskt en avhandling som heter Djursholm med typ 800 sidor lång.
Det här har vi pratat om också, i bara en avsnitt sen.
Så här funkar det enligt den boken. Det är att... Om man har gamla pengar eller en släkt som säkerhetspengar, då kan man göra vad som helst. För då allting kommer ses i skenet av det. Ja, du har en rostig Toyota från 75. Fan vad mäktigt. Ja, du har väl en ny Maserati. Ja, det är superrimligt. Men om du har nya pengar så bara, oj, har du en rostig Toyota, stackars dig.
Men typ Leif GV som flyttade dit och var ju verkligen nyrik och är ju ganska vräkig liksom.
Vi får ju nästan ringa upp och fråga någon gång.
Ja, men jag undrar hur det var för Malin Persson när hon växte upp och sådär. Om det var... För att de hade ju bra med pengar.
Men förlåt för den här skildringen av Djursholm. För jag vet inte riktigt vad den ska landa i. Vad jag ska göra, göra med
den. Jo, det är ju hur barnen tacklar. Vill de flytta dit nu? Kommer du liksom behöva uppa ditt game nu och köpa ett slott på Djursholm?
Nej, de verkar inte känna så alls. Men...
De var nöjda med sitt radhus på gränsen mellan Bredäng och Mälaren.
Ja, men de... Det känns väl lite bra för dem att visa typ så här, hur jävla olika det är.
Ja.
Att så här, this is Sweden, typ. Så här,
men jag känner ju hellre, alltså jag trivs ju i Farsta, men jag skulle ju hellre bo på typ Djursholm än på typ Mälarhöjden eller något sånt. För jag tror att det handlar om det här, att det då
bara
blir...
Bara för att jag bor i Mälarhöjden, eller vadå?
Ja, mest därför. Nej, men att det blir så här, att jag... orkar inte med att vara med människor som är ängsliga och som liksom sneglar.
Är det ängsligt i Mälaröden?
Men jag vet inte, jag bara tänker någon så här lite mer övre medelklassort.
Ja.
Där det liksom är kanske att det är coolt att ha en Porsche.
Ja.
Förstår du?
Mm. Nej, jag, det kändes jävligt chillat i skolan. Så är det.
Så jag
kan rekommendera det.
Jag tror att det som vi kom fram till är att jag ska flytta till Djursholm.
Ja, precis. Som vi pratade för 2 veckor sedan om hur man ska göra med hiphoppare. Var ska rap-eliten bo? Mm.
Men poddeliten?
Nu ska vi svara på poddeliten. Och då är det du och Kristoffer Triumf som ska flytta tillsammans.
Är det jag och Kristoffer Triumf som är
Pauli i Djursholm?
Är det vi som är poddeliten? Ja, jag och Kristoffer Triumf.
Ja, långhåriga skägga poddelitare.
Men du räknas inte med i poddelit. Utan det, du har...
Nej, herregud, jag har ju en podd som jag gör utan ens något produktionsbolag. Alltså som, du vet, där jag säljer själv. Och inte har proffsmick.
Men du, de poddar jag har jag ju tillsammans med dig.
Just det. Men jag förstör mitt legacy genom att göra Spring snyggt också.
Okay. Mm. Så jag och Kristoffer Triumf ska flytta in i en villa i Djursholm och ha en studio. Yep. Där vi intervjuar folk.
Exakt. Mm.
Varandra, vi kan intervjua varandra.
Ja.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hörru, vi fick en fråga på Instagram. Jag tyckte att den var... Alltså, ibland brukar vi samla ihop dem till ett frågespecial.
Ja,
vi kommer
det var
ha,
jävligt länge.
Ja, men vi kommer faktiskt ha det ganska snart. Men det behöver vi inte ta upp nu. Vi tar upp det nästa vecka. Ja. Eller veckan efter det. Men den här vill jag ändå läsa upp, för jag tyckte att den var ganska kul. Så jag tänkte, om det är okej för dig så läser jag upp den.
Det är mer än okej.
Då ska vi se. Hej pappapodden. Jag har verkligen ett dilemma. Det är ju egentligen utvecklingssamtalet, men okej då. Jag har lyssnat på podden ett tag, en grymt bra podd för övrigt, och gillar att ni oftast tar upp aktuella igenkänningsbara grejer. Där blir jag ju ofta, alltid när jag hör sånt där så tänker jag oftast. Alltså, det, vad är det vi tar upp som inte är? Ja. Att man fokuserar på det.
Att du ser det så. Ja. Alltså, vad,
jobbigt liv.
Det är jävla jobbigt liv måste ha.
Händelser ur vardagen som man verkligen kan relatera till. Ganska ofta känner jag att jag borde introducera pappabåden till min sambo. Det här är en kvinna som skriver. Mm. Ska man kanske förtydliga. Det vet jag eftersom hon har skrivit på Instagram. Ganska ofta känner jag att jag borde introducera pappabåden till min sambo. Speciellt då det ni tar upp verkligen gynnar min åsikt om saker. Hehe. Ja, så gör hon en sån här smiley som blinkar. Speciellt avsnittet om hur jämfördelade, ojämfördelade systrarna i hemmet kan vara. Eller var det utvecklingssamtalet kanske? Ja, oklart. Skitsamma, följer båda poddarna slaviskt. Sen ibland dyker det upp avsnitt och jag känner åh shit, jäklar tror jag att sambon inte lyssnar på detta. Då är det såklart diskussioner som skulle vara till hans fördel. Och så gör hon en sån här smiley som säger såhär alltså när man inte tycker att någonting är roligt. Mm. Detta har nu inte varit ett problem eftersom han ju inte är någon poddlyssnare tills nu. Häromdagen bara, vad hette den här podden som du tyckte jag skulle lyssna på? Och jag bara, nej det vet jag inte. Fan, nu kommer allt avslöjas. Nu är dilemmat. 1. Ska jag låta honom lyssna och därmed erkänna mig besegrad? Det är inte bara han i hela världen som inte har en ständigt pågående planeringskalender för familjen i huvudet. Det finns fler män. Okay. Men också låta honom få veta att detta faktiskt är något som diskuteras av andra män och något som kan förbättras. 2. Inte låta honom lyssna och ta vara på fördelarna det ger mig med tips om att till exempel inte använda sina pluspoäng direkt när man varit ensam med 3 barn. Svårt dilemma alltså.
Jag tycker otroligt bra ljudeffekter och bra läst, utom det sista skrattet där du framställer henne som smått debil.
Nej, men det är ju ett sånt här gråtskratt. Alltså jaha. En emoji med skratt och gråt. Nej, men det är ju att man är glad. Men man skrattar så mycket som man kiknar. Okay. Förstår du?
Jag förstår.
Jag kiknade. Ja. Jag vet inte om det var det som var emojin. Alltså. Bra, nu har vi svarat på emoji-frågan. Nu går vi vidare.
Tack för frågan.
Jag brottas med om jag ska behandla frågan seriöst eller om jag ska skratta bort den. För först började
jag tänker bara att den är superseriöst.
Då kan jag skratta bort den.
Grät du nu?
Nej, men jag tycker ju, min korta svar är ju så här, självklart ska han lyssna på podden.
Jo, men det vill vi ju, alltså, om man inte ska bajsa i eget bo så säger man lyssna på podden för vi har fler lyssnare. Mm. Men om man ska vara, tänka efter lite så är det så här att man går ju inte liksom till Bofors vapenfabrik och köper vapen till fiendelinjen och bara varsågod, här får ni Kalashnikov som ni kan skjuta ner oss med.
Men håller du med om att vi är vapen till fiendelinjen?
Ja, det beskriver hon ju tydligt att så kan det vara. Mm. Hon har ju något slags...
Ja, men hon tycker det. Men tycker du att vi är ett vapen till fiendelinjen?
Det kan absolut vara.
Är det så vi ser det?
Alltså jag förstår den här grejen med att... Alltså jag vill tycka att vi ger så pass kvalificerade knep. Aha. Så att man liksom inte bara ger ut det till vem som helst, utan att man vill sitta på det själv.
Ja, du tänker att det här är som liksom hennes då, att hon ska, ja, okej, jag fattar.
Mm. För hon känner ju då
som ett smultronställe. Det här är hennes kantarellställe som hon inte berättar om.
Ja, eller Kalashnikovställe. Vi ger henne vapen och ammunition. Mm. Och varför skulle hon vilja att någon annan har vapen och ammunition?
Man alltså kan ju också tänka att de skulle lyssna tillsammans, så att det här kan ge upphov till konstruktiva diskussioner dem emellan. Mm. Om man då ser äktenskapet som något annat än ett krig som man ska vinna. Som man kanske ska...
Jag trodde det var ett krig som man ska vinna.
Jo, jag vet att du tycker på det. Det är ju många som ser på det på det sättet. Så jag tänker ju istället att hon ska titta på det. Va? Jag borde svara på en helt annan fråga. Tips om någon gammal film. Indiana Jones. Tycker jag. Nej, jag tycker att de ska lyssna på det. Kanske inte just tillsammans, men att de ska ha lyssnat på det. Och sen så sätta en dag i veckan när de kanske pratar om det. Jobbigt om det är ett avsnitt när vi bara blajar. Men att det kan ge upphov till bra diskussioner ju.
Om Djursholm.
Den här veckan kanske blir sådär. Ja. Att de diskuterar Djursholm och om man får krama snygga direktörer. Men förstår du vad jag menar? Att det kan ju vara, det är väl ganska konstruktivt.
Men jag tycker det var fint av henne också att hon, alltså det känns ju som att det kan vara stärkande för relationen att han lyssnar och hon säger det, att fan, du är ju verkligen så här bra på det sättet som de pratar om i podden. Alltså att hon ger honom det. Alltså precis som du säger, så man kan ju välja, ska det vara ett krig där man vill hålla hårt i sina Kalashnikovs, eller ska det vara en blomsträng där man delar ut blommor till varandra? Mm. Så ja, gör det valet. Jag vill inte lägga någon värdering i det. Båda sätten funkar. Kalashnikovs eller blomsträng. Mm. Om det är Kalashnikovs, ge fan inte några Kalashnikovs till honom. Om det är en blomsträng, ge rundligt med blommor.
Jag tycker nog att hon ska dela med sig. För om du har ett äpple, vill du dela det med mig? Alltså hela den, att dela glädje är dubbel
glädje.
En sån
enkel fråga får man faktiskt tåla.
Ja, nej, men jag tror att på sikt så kommer deras relation bli bättre och de kommer hålla ihop längre om de lyssnar på podden och diskuterar de här sakerna tillsammans. Det är min fasta övertygelse.
Du,
får bara slänga in en kort grej.
Aha, innan. Just.
Det här är väldigt roligt.
Mm. Bra!
Coronaviruset. Ja. Ja, behöver inte säga mer, eller hur? Roligt. Nej, men... så här är det. Anita, min svärmor. Mm. Hon är ju väldigt... hon går igång på saker hon läser i tidningen.
Just det, jag såg någonting på Insta.
Ja, alltså, hon har ju väldigt svårt då att kanske filtrera. Alltså hon det står i tidningen. Hon är ju jätterädd för coronaviruset. Hon är så rädd så att hon har köpt såna här masker.
Som alla skriver att det inte har någon effekt mot viruset.
Ja, ja, det spelar ingen roll. Men det är så att hon... De fanns kom i trepack. Mm. Och då har hon köpt trepack till oss. Men det är alltså till Li och till barnen. Så att hon... jag har inte fått någon mask.
Nej.
Jag känner ju väldigt tydligt vad det betyder. Eftersom hon...
Det finns två sätt att se på det här. Å ena sidan så är det att hon tycker att det är galet om du dör. Det kan man ju förstå. Mm. Du är ju någon som... En ganska burdus person som har fjärmat hennes dotter från henne. Mm. Som har liksom tagit över och bor med hennes dotter. Och sådär. Mm. Och sådana obehagliga grejer. Mm. Men det dumma är ju att innan du dör kommer du smitta ner alla andra i familjen. Även om de har munskydd.
Men det vet hon inte då. Hon tänker att de kanske har munskydden på sig.
Ja, hon tror att de skyddar perfekt.
Ja, det antar jag.
Alltså, även om man lever samma
sak. Ja, men det som var roligt med det här var att hon först liksom... ja, men du kan väl... du får väl se till att köpa ett. Men sen var det som att hon var hemma hos oss. Då var det som att det gick upp för henne hur jobbigt det här var för henne att hon inte hade köpt till mig. Mm. Så liksom gick hon runt och bara ville att jag skulle ringa min mamma, för hon är ju läkare, och se om hon kunde liksom fixa något. Och så här, du måste, för att hon fick liksom någon slags dåligt samvete över att
hon inte... Men hon lyckades inte köpa till trepacket.
Jo, men hon någonstans tyckte väl hon att det var lite... För hon var väldigt dyra, var jättedyra. Så att det blev liksom lite ovärt att bara köpa ett trepack.
Men går Anita runt med munskydd på stan?
Nej, jag har aldrig sett det.
Nej.
Men jag vet inte hur ofta hon är
på stan. Jolie och Joel och man är det?
Nej.
Nej.
Nej. Utan där, barnen har lekt lite med dem hemma.
Mm.
Men då kom jag på att jag har ju faktiskt ett munskydd, vilket lugnar den lite. För att jag på blåste ut i förra lägenheten, så var det några dammsporer motsvarande på vinden som gjorde att jag blev otroligt hösnuvig när jag var uppe på vinden och skulle göra grejer. Så då hade jag sådana här skydd som såg ut som en sån här, som man har, du vet, när man målar med farliga grejer. Sådana här som är lite blått som man sätter runt. Så att jag lugnar henne med att jag har ett sånt som jag kan använda. Så det, ja, men det är lite kul ändå att man det är ett väldigt sofistikerat sätt att döda dem på.
Det var ju kul att Anita, som brukar framstå som otroligt sympatisk, här framstår så ganska osympatisk.
Mm.
Jag tycker att jag inför mig själv ofta framstår som ganska sympatisk. Alltså jag tycker att han verkar trevlig om jag ser mig själv utifrån.
Även när du ligger och försöker sova och istället googlar Seinfeld net worth.
Nej, det kanske jag inte tänkte. Gud, vad länge sedan jag googlade det. Det var en jävla bra googling faktiskt.
Vad var det? 1,7 miljarder var det?
Men var det 800 miljoner på ett år han tjänade, tror jag. Sitt bästa år.
Otroliga summor.
Då kan man köpa en Djursholms villa.
Jag tror att han skulle kunna. Han kissar på Djursholm.
Kanske.
You got nothing on me, säger han. Å andra sidan så finns det ju inga motsvarande områden i USA, eftersom där är ju allting
byggdes,
allting är ju nytt där.
Ja, fast det måste ju finnas
det finns ju
hus från förra sekelskiftet.
Ja, det finns ju grejer från 1800-talet där.
Ja.
Men det är ju jättegammalt, det är ju ancient stuff.
Mm.
Nu ska vi inte fortsätta prata om
nej,
det.
Nej, men jag har, alltså, till en grej som jag har tänkt så här, tyder på någon slags empati, det är det här att jag är liksom lättrörd. Att jag sitter och läser tidning på morgonen och så börjar gråta. Då har jag tänkt så att det tyder på någon slags empati. Fan, trevlig kille det där, har jag tänkt mig själv. Eller som när jag cyklar en sån här morgon och blir helt jättepåverkad av Liljonsbron, utsikten där, Årstaviken och solen, och att jag inte förstör miljön och sådär.
Du går igång lite på dig själv.
Ja, bara, gud, det här
men på riktigt, kan du tänka det? Att du tänker de tankarna?
Inte
så konkret, men att
nej,
du är uppfylld.
Jag tänkte att de här två sakerna är två bra saker. Lättrördhet som tyder på empati, och en vilja att spara på naturen, och också att en vilja att uppgå i den.
Men det finns ju någonting i det, du kanske kommer till det, men alltså, i det resonemanget så finns det ju nästan att du kanske måste motivera för dig själv att du är en sympatisk människa. Alltså,
så här är det ju, att det faller ju om... Jag vet inte om jag har tänkt det, eller om det bara för att kunna göra den här poängen. Men om man gör de här sakerna och sen tänker att jag är en sympatisk människa, där och då blir man ju en osympatisk människa, för att man har tänkt tanken. Så att där faller det ju. Det är ju en paradox. Man kan inte riktigt tänka så. Men ett annat bevis då för att jag är inte så sympatisk som jag trott, det är, jag var på cheerleading-tävling nyligen, där det var en jättestor tävling, Stars Winter Cup, där Iris tävlade. Och Iris lag var ett av de första. Och det gick väl från de minst avancerade lagen till de mest avancerade lagen. Och såklart, när Iris uppträdde, eller tävlade, så blev jag rörd. Och jag behövde liksom bita mig i läppen, för att jag vill inte gråta för mycket. Men det gick ändå att kontrollera hyfsat. Deras nummer var ganska kort och... de hade inte det mest avancerade numret. De har gjort mer avancerade grejer förut. Och så märkte jag, men det var min dotter. Men sen märkte jag att ju mer avancerat det var, desto mer grät jag. Alltså, jag grät mest när det kom 18-åriga proffs.
Som du inte hade någon relation till alls.
Nej, exakt. Nej. Jag grät inte åt att gud vad fint med barn och mitt barn som gör grejer tillsammans. Utan jag grät åt rå talang.
Just det.
folk som tränar 20 timmar i veckan. Det tyckte jag var, det var det gråtigaste för mig.
Och hur reagerade din familj på det här då?
Jag tror inte de tänkte på det. Nej. Men det var ren elitistgråt. Mm. I och för sig, Sara var ju likadan, så vi pratade om det sen. Mm. Att vi stod för inte en empatisk gråt, utan en elitistisk gråt. Det är jävla märkligt, va? Har du talat om en sån?
Alltså jag har hört talas om att folk gråter av såna här saker som händer. Men
jag har hört talas om att man gråter ju mer ju bättre det är liksom. Typ om det kommer något som gör avancerat partnerstunt så börjar man gråta för att det är så jävla bra och ligger så mycket träning bakom.
Nej, att folk gråter av hänförelse och det är någonting som är så här wow sådär liksom. Det tror jag har hört talas om. Men det är väl just det här när man ställer relation till sina egna barn då.
Sen en annan grej som jag tänkte på då, det var, jag cyklade ganska lugnt idag för att jag hade kostym. Men sen på Skeppsbron...
Då, det är alltid broar det spårar ut dig.
Ja, på Skeppsbron så kom jag ut från en ganska smal passage, jag cyklade långsamt. Då kom det någon bakom mig, kände jag, som liksom la sig till vänster för att köra om mig. Och jag hörde hur jag i mitt huvud sa, men kom då. Och sen så började jag cykla jättefort.
Vadå, så du tog det lugnt?
Ja.
Och då kom det en lirare som tänker så här,
helt rimligt. Ja, där cyklar en kille i kostym. Det är ju långsamtgående fordon, ja. Liksom, och ja, jag cyklar om.
Och då börjar du, då ökar du farten.
Ja, jag tänkte i mitt huvud, men kom då.
Men alltså, det där är ju sådär som är olagligt ju när man kör bil.
Just det.
Man får ju inte öka farten när man håller på att bli omkörd.
Nej.
Men det gäller inte samma grej i cykel.
Ingen aning.
Men den personen måste tycka att du var helt jävla störd i huvudet bara.
Jag tror inte den tänkte på det. Alltså, den tänkte väl att det här är någon som dynamiskt ökar farten kanske, tror jag. Jag tror inte den hörde mina inre tankar så bara, men kom då.
Men du, så sen drog du iväg och personen körde inte om dig?
Nej, den hade ingen chans. Mm. Den behövde snällt lägga sig i höger igen.
Ja.
Och det var inte heller liksom så himla...
Nej, det var ju konstigt mysigt. Bara. För att det där är ju så här att man tävlar med folk som inte är med och tävlar. Ja. Det är ju... För att, ja...
Det jag gör konstigt. Nog det en del på cykeln alltså.
Ja, men det är ju konstigt för att det är ju men det är märkligt att vinna mot folk som inte vet om att det är en tävling.
Nej, precis.
Och sen känna sig lite nöjd. Det är osympatiskt.
Ja, men alltså, det var som att ingen fick cykla om mig.
Men började du gråta?
Nej, han var inte så bra på cykla.
Nej. Så att, men du kanske började gråta över din egen skicklighet på cykeln.
Ja, så bra var jag faktiskt inte. Nej. Men jag vill att ni ska veta det, ni som har hängt med länge i podden, som har tänkt att Manne verkar vara en skön kille. Nej.
Ja, han är ju oskön.
Jävligt oskön.
Jävligt oskön kille. Vilken laid back stämning det där, känner du? Nästan lite nerrökt.
Jag känner att jag håller på att bli sjuk tyvärr.
Ja, jag också det. Jag har haft i svalget ont.
Fy fan.
Men det är väl för att jag inte har fått någon mask av min mormor.
Så är det förmodligen. Mm. Jag var på en Hudikresa i helgen. Jag var där torsdag till måndag. Så jag var där borta länge från min familj. För jag åkte ensam och sen så anslöt min lillebror.
Ja, det var ett träningsläger.
Mm, om man nu vill kalla det så.
Nej, men det vill man väl, du gör ju det.
Ja, en dag så någon slags rekord i träningslägerkänsla slog vi på lördagen när vi åkte längdskidor. Det fanns ingen snö, så det var ett konstsnöspår på 1 kilometer som man hade fått ihop. Där vi körde först då på morgonen 2 timmar och sen på eftermiddagen 1,5 timme. Och det blev, vad blev det den dagen? Jag tror det blev 50 varv eller något sånt där. Så det var rätt många varv. Så det var kul för att man...
Men det måste nästan vara lite meditativt.
Ja, visst. Ja. Och det var också att man blev otroligt bra på kurvtagningen. Mm. När man tog den där kurvan så många gånger. Mm. Så det var bra. Och också speciellt med sån... För det var ganska svår bana. Det var inne vid skidstadion, sprintbanan.
Ganska bra träning då ju. Alltså tänker jag på teknikträning. Att man tränar på lite svåra grejer och så får man göra 1000 miljoner gånger.
Jättebra. Sen så är det ju så här att... På den här 1 kilometersbanan så var det 2 ganska... tunga uppförsbackar. Vilket gör, alltså om det hade kommit backar så tätt på en vanlig liksom 10 kilometer, så att man ju så här dött, för det hade varit den svåraste banan någonsin, men nu var det bara så här, men den där backen är ju alltid här typ. Så det var bra. Sen så kom jag hem och hade ju längtat halvt ihjäl mig efter min familj, och det var ju både då att jag längtade efter dem, och sen också att jag hade lite dåligt samvete för att Iris blev sjuk i fredag, så att Sara hade behövt vabba, och Iris var ju också sjuk på måndagen. Och jag kom upp på måndag eftermiddag. Dåligt samvete, längtan. Så kom jag hem och upptäckte det man alltid upptäcker när man varit borta ett tag. Att jag står inte ut med den här ljudnivån. Det är jättemysigt när jag fick höra deras röster, krama om dem. Det går över på ungefär en minut där. Mm. Återseendets glädje. Mm. Sen är liksom en lite irriterad stämning. Sara är lite irriterad på mig för att jag finns och har varit borta.
Ja.
Och barnen bara... Alltså jag frågade dem så här... Brukar ni liksom låta så här mycket? Eller är det bara... Eller är det här någon slags undantag?
Mm.
Då förstår man ju ganska snabbt att de brukar det.
Mm.
Det är bara att man vänjer sig. Och det här har jag gjort förut när jag har kommit hem från någon Budapestresa. Att man bara så här, för man längtar jättemycket ens, men man bara tillbaka för att man står inte ut. Mm. Och då tänker jag att det här vi brukar prata om, hur viktigt det är att pappor är föräldralediga för att komma in i det. För att lära sig att hitta sina egna system och sådär. Hur viktigt det är att inte vara borta mycket. Alltså tänk att vara även någon som har varit föräldraledig, att vara den föräldern som är borta mer, som åker på liksom ständiga konferensresor och sådär, så måste ju det vara som att man alltid vill tillbaka till den här konferensen.
Precis, för att det är sån jävla ljudnivå och,
det krävs en tillvänjningsperiod.
Ja,
man kan inte liksom sticka hela tiden, för Nej. Då kommer det alltid vara jättejobbigt hemma.
Mm.
Och jag ska säga det, att det är ändå så att jag har nog, alltså jag menar, det finns ju ännu stökigare barn än mina. Jag har inte världens stökigaste barn, men ändå så är det att jag fick tinnitus och panik.
Men det är lite som om man har en sticka.
Ja.
Så kan man ju gå med den och så kan man stå ut med smärtan. Mm. Men så fort man tar ut stickan, då vill man ju inte stoppa in den igen.
Nej.
Och så är det väl kanske med ljudnivån.
Ja, men och en sak som
därför är det bättre då att ha kvar stickan.
Ja, ja, det ska man ha. Mm. En sak som illustrerar det också, det är ju att jag tyckte när, innan vi hade barn, så var ju Saras pappa småbarnsförälder.
Mm.
Och när vi var hemma hos dem så tyckte jag att det var så jävla sjukt att TV:n stod på hela tiden.
Mm.
Jag tyckte det var så här riktigt obehagligt. Mm. Och jag trodde att det sa någonting om hennes pappa. Mm. Som var liksom att, han var jättehärlig och kul och trevlig i övrigt, men just det här sa någonting obehagligt om honom. Nu har jag förstått att man märker inte, alltså alla Nej. Ljudkällor, för att det är en sån konstant nivå som man måste vänja sig vid.
Jag har ett nytt projekt att TV:n inte ska vara på när vi äter mat.
Mm. Hur går det? Ja, men förut var det ju tvärtom, att projekten skulle vinkla TV:n så att Jojo skulle se
precis.
Jättebra.
Precis, men nu har jag ett projekt att jag har kommit fram till att jag inte tycker att det är, jag gillar inte det. Och igår var jag själv med barnen, jobbade, och då... Alltså Jojo blir galen, sådär som en 4-5-åring blir.
Mm.
Alltså fattar ju inte. Men mannen kan man ju säga, nu måste du lägga undan mobilen, vi ska äta. Så kan ju han köpa det och lägga undan mobilen.
Och så säger han, din jävla pedofil.
Ja, knarkare. Pedofil, knarkare, allting. Men sen, han gör som han säger. Mm. Men Jojo är ju inte, det går ju inte med så logiska argument på det sättet. Han blir ju bara, säger att jag är dum och skriker och gråter. Alltså skrik, gråter. Men igår så...
Det är också jobbigt ljud.
Det är ju jättejobbigt, så att då är det så här, vad är värst liksom? Men då lyckades jag, när det bara var jag då, att jag stod på mig. Och då blev jag ju tyst efter en stund. Och sen så hade vi en mysig middag, där vi liksom, där vi satt och var, inte hade massa grejer på. Och sen, men sen idag då, så tänkte jag i min enfall att jag kunde försöka köra samma grej vid frukosten. Att han inte skulle sitta och titta på Tommy skithögt på mobilen när vi åt frukost. Men då blev han ju galen och började skrikgråta. Och då är det svårt när Li är hemma också. Att liksom hålla uppe.
Ja, för det då?
Ja, dels för att vi är två, tror jag. Så att det blir svårt. Alltså, spelar ut oss mot varandra lite grann. Men sen är det väl också att för Li är det väl mer viktigt att det blir tyst. Alltså, än vad det är för mig. Alltså sådär, att det liksom är, vi kan väl bara lösa det, vara lite pragmatisk. Låt han kolla på mobilen.
Mm.
Och jag tror att han känner det också, när hon är med. Och så när jag är med så känner han inte riktigt det. Då känner han att det spelar ingen roll hur mycket jag skriker. Ja, nej, men så att jag hör vad du säger. Jag vet inte om det var någon svar. Du ställer någon fråga eller jag bara började berätta någonting?
Jag gillar när du berättar saker för
mig. Ja, kul. Okej, okay, men hur ska du göra
att det är hög ljudnivå. Mm.
Ska du dra igen nu eller?
Nej, och nu har jag ju redan vant mig. Så att jag menar, det krävs några dagar. Det blev ju en KBT-terapi, verkligen sån här... Floating som man gör i KBT. Att man utsätter sig jättemycket för
det. Heter det så?
Ja. Flood.
Flood.
Alltså att man utsätter sig för en stört flod.
Har vi ett avsnittsnamn där? Flood. Starkt.
Jag tror, jag måste nästan googla det. Får jag det? Snälla.
Nej, det inte. Okay. Men medan du gör det så kan jag tipsa, eller ska vi runda av där eller? Jag tycker vi gör det. Så vi båda, jag känner att vi blir liksom mer och mer
flooding förkylda
by the minute.
Det ska man göra i alla fall. Man ska utsätta sig för KBT-terapi genom att till exempel då vabba de här barnen. Eller så.
Ah, just det.
Det tror jag. Man ska inte åka tillbaka.
Nej.
För då kommer man att bli som en satellit som kretsar i omloppsbana runt sin familj.
Ja.
Satellit.
Wow.
Tack för idag, hörni.
Ja, tack så jättemycket. Glöm inte utvecklingssamtalet på torsdag, hörni. Bra! Hej!
Hej!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.